In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna ska ni vara till Sillypodden här på Sportbladet. Jag heter Kristoffer Karlsson. Jag är inne för Patrik Syk som är på politikerveckan i Almedalen. Där trivs han, den politiskt aktive Patrik Syk. Jag styr spakarna i Sillypodden däremot och jag har tagit in en väldigt speciell gäst den här veckan. Det är Siavush Falahi. Och han är en av mina absoluta favoriter på Twitter. Stor Serie A-kännare. Inte supporter ska vi vara ärliga med att säga också. Men med en bred kunskap inom Serie A. Och då det kan bli misshandlat här och var i den här podden så tycker jag att det är skönt att ha med Sia idag. Välkommen!
Tack så mycket. Det är kul att vara här. Det är kul att vara här. Och det ska bli kul att snacka Serie A på bladet. Alltså, det behövs.
Ja, visst gör det. Vad tycker du? Hur är Serie A-intresset i Sverige? Är det så högt som vissa vill hävda eller är det så lågt som vissa andra vill hävda?
Jag skulle säga någonstans exakt mitt emellan. Jag skulle tro att det är färre än många tror, men att de få är väldigt, väldigt passionerade kring det och de går in för det väldigt hårt att de snackar. Sen så håller det ju på att etablera sig en publik för Serie A i Sverige som inte har funnits tidigare eftersom att informationen är mer lättillgänglig. Och så man jämför med Premier League så har ju all information alltid funnits på engelska. Du har alltid kunnat få allt det senaste. Det har inte funnits med Serie A. Då har man varit tvungen att lita på TV och när TV har misshandlat Serie A så har publiken någonstans också blivit misshandlad. Men nu med Twitter, med sociala medier, med alla nyhetssidor som finns så får man information väldigt snabbt och bra. Och då växer också publiken. Sen tror jag också att Serie A skärmar väldigt många som inte bara är intresserade av fotboll. Den skärmar folk som gillar mat, den skärmar folk som gillar vin, den skärmar folk som gillar maffia eller samhällsstyre eller som semestrar i Italien. Jag tror att vi får väldigt många Serie A-hipsters på köpet som egentligen inte bryr sig om fotboll. Så jag tror att den håller på att växa, men den är inte stor och den kanske först och främst inte är intäktsbringande för de stora mediehusen.
Apropå hipsters, Serie A-hipsters, använder du italienska ord i det dagliga livet på Twitter som man kan se vissa Serie A-kännare göra?
Jo, det händer ju absolut. Men jag pratar italienska och jag har ju ett följe även i Italien också. Så det är väl ett sätt att kommunicera med mina italienska följare först och främst. Sen tycker jag att det är kul att det har blivit en grej av det där. Alltså, jag tycker både det är roligt att vissa känner behov av att klanka ner på det, att andra känner behov att försvara det. Jag tycker det är sjukt roligt. Det är bara, ja, man uttrycker sig som man uttrycker sig. Och slänger man in ett italienskt ord här och var så kanske det finns vissa som stör sig. I samma sätt som om man börjar använda vissa slanguttryck så kommer vissa störa sig. Grund och botten tror jag att det handlar om att egentligen förstå varandra. Alltså, jag tycker att ett grande låter väl bättre än många andra ord för att beskriva en viss känsla. Sen för någon som inte förstår det så kanske det låter ulöjligt. Varför fan pratar han på italienska än svensk? Men ja, det är klart jag slänger väl in några sköna italienska ord ibland. Det måste man väl kunna bjuda på.
Och hur länge har du följt italiensk fotboll?
Alltså jag håller ju på Inter för brassen Ronaldo. Eller Ronaldo. Det ska inte behöva specifieras.
Ungefär så, som Zlatan då?
Ja, exakt. Alltså det var egentligen inte bara Ronaldo. Utan det var en hel brassemani där omkring med Ronaldo, Romario, Roberto Carlos. Och, som hade väldigt stort genomslag först och främst i förorterna. Kan jag tänka mig. För det var en sorts fotboll och en sorts spelare som attraherade oss jävligt mycket. Och efter spelet på det där är väl egentligen Henri och Ronaldinho och de här. Men just Ronaldo fångade väl mig då. Sen kan inte jag säga att jag var tillräckligt gammal då för att fästa mig för Serie A. Utan jag gillade väl mest all fotboll men var supporter till en spelare. Sen desto äldre man blev och desto mer man förstod. Och desto, för att på den tiden kunde man ju bara kolla på Serie A på text-tv i princip och radio. Det fanns ju under Cristo ett tag där men som sagt jag var så ung. Sen så blev det bättre med tv-rättigheter, Zlatan kom dit och det är först, alltså det är ju tack vare Zlatan jag tror att många i min generation följer Serie A, för att det är då vi har kunnat se Serie A. Sen så tycker jag att den här generationen Serie A-älskare som kommer nu har väldigt mycket gratis, alltså de, inte gratis på det sättet, men informationen finns på ett helt annat sätt, så det är positivt för alltså egentligen alla ligor att det finns så mycket information. Men om jag ska säga, så är det väl först och främst Ronaldo som fick mig att falla, och sen så har man väl blivit kvar någonstans med laget först och främst som jag följer, och då kommer Serie A någonstans på köpet.
Och när vi pratar Ronaldo och sånt där, då kollar vi också tillbaka på lite grann av glansdagarna för Serie A. Faktum har ju varit de senaste säsongerna så har trenden pekat neråt. Och hur har det varit som Serie A? Fantastiskt att se ligan ändå kliva ner ett par snäpp på den europeiska skalan.
Alltså det har ju funnits, jag kommer ihåg väldigt tidiga åren där med när Italien vann VM och Calciopoli och Milan vann Champions League i samma runda. Så där förutspådde man ju ett väldigt snabbt fall för italiensk fotboll. Och det är väl just i den här, alltså att se, det är inte, jag tycker ligan har väl alltid haft sina problem. Det största problemet är väl att de inte, alltså i takt med att det har varit finanskris och att det inte finns pengar i landet, så inte heller funnits pengar att pumpa in i fotbollen. Och det, jag tror det är det som är jobbigast för mig, att se våra lag, eller säg Inter och Milan och även då Juventus, harva i många år där de inte tar in tillräckligt bra spelare för att kunna hävda sig varken i Europa eller i det egna landet. Jag tror att mycket av där och då, det som hände var att Premier League, som egentligen har varit en bondliga hur länge som helst, de supporterna kände sig ett behov av att hävda sig mot Serie A-supporterna. Nej, men vi har tre lag i semifinaler, det här är den bästa ligan i världen och sånt där. Och jag tror att där och då så började en fade liksom, mellan Serie A och Premier League support, som egentligen är helt onödig och helt irrelevant enligt mig. Men där och då
finns Spanien med på ett hörn också.
Ja, exakt. Alltså där och då började en fade där alla som älskade Serie A blint var tvungna att hata Premier League och det som hade med Premier League att göra, och älska Serie A. Men för mig så är det inte så, för att jag gillar Premier League också. Mm. Jag gillar Serie A också, men det, man måste kunna säga att det är mycket skit i Italien. Alltså det, allt går inte till som det ska. Det är mycket smuts bakom spakarna. Det är mycket politik och egentligen sånt som man inte vill förknippa med fotboll. Så för mig, det som är jobbigt har varit att där någonstans i glansdagen, då fanns ju all den här skiten också. Men det var inte så tydligt, för att alla världens bästa spelare spelade i ligan. Det var alltid fullsatt på läktarna, det var grym fotboll, grym show, det var liksom, allt var, man kunde liksom, men det där kassa där borta, det bryr vi oss inte så mycket om. Men sen när den verkligheten kommer i kappen, det är då det blir jävligt jobbigt. Och nu så har du haft en liga som har väldigt många problem och ingen stjärnglans, förutom då för ett lag, Juventus, som har dominerat senaste åren.
Om vi kollar på Juventus som ändå tar sig till en Champions League-final, och vi kommer in på ämnet för dagen, silly season, transfermarknaden, och kan konstatera att de italienska lagen verkligen varit aktiva här i början av sommaren. Spenderat nästan dubbelt så mycket som de gjorde vid den här tiden förra året. Är det ett hälsotecken, tycker du, för Serie A, att det finns en slags insikt nu att det behövs spenderas lite pengar?
Ja, jag tror att det är ett hälsotecken, absolut. För att de har någonstans försökt spara sig till framgång, och det har varit extremt tydligt att det inte funkar. Sen så är inte att spendera pengar ett framgångsrecept helt och hållet, men det är såklart att det underlättar. Nu har de italienska klubbarna större problem än att spendera, men om du spenderar pengar så tror jag att det kan hjälpa och lägga många andra problem åt sidan. Så jag tror att det är helt klart viktigt för de italienska klubbarna att börja spendera, men man måste också vara försiktig. Alltså, du vill inte att det ska gå som det gick i Parma till exempel. Du vill inte gå i konkurs och bli nedskickad i Serie D med massa skulder och uteblivna löner och sånt där. Så där måste man ju vara försiktig. Men att Milan och Inter, de här klubbarna som ändå faktiskt omsätter stora pengar, börjar spendera igen i absolutet här, så tycker jag. För att om jag hävdar att det är många som säger, men kolla, Juventus spelade final och Napoli och Fiorentina var i semi Europa League, det betyder att den italienska ligan är kompetitiv. Jag köper inte det där, på samma sätt som jag inte köpte att engelska ligan var bäst i världen för att de hade tre semifinallag. Det tycker jag är ett resultat av de klubbar, alltså de klubbarnas enskilda framgång, i alla fall i Italien. Och, men för att den italienska ligan återigen ska bli kompetitiv på riktigt, så krävs det att fler lag än Juventus kan spendera, kan göra värvningar. Och speciellt att Inter och Milan, som ändå, om man jämför en snabb jämförelse med i Sverige när man är ungdomscoach här, Bromma pojkarna eller AIK eller Djurgården, och möter Spånga eller Hässelby eller Ängby, bara för att snacka Stockholm, då kan de nästan vinna bara på grund av tröjan de bär, för att det funkar så psykologiskt. Just den här Inter Milan som har en tung historia, som har en tradition av att vinna titlar, de måste bli kompetitiva igen och leva upp till sina namn och sin historia, för att då kommer de ha mycket gratis också.
Om vi kollar på Juventus då i toppen, med den här Champions League-framgången som har genererat hundratals miljoner, och att de sitter på en guldklimp i Paul Pogba som förmodligen kommer säljas mot upp mot en miljard. Är det någonting som liksom är anledning till oro för italienska fotbollsfans i övrigt, med tanke på att de springer ifrån? Och liksom, när kommer ett annat lag än Juventus att vinna Serie A igen?
Jag skulle inte säga att det ska vara oro. Alltså, att Juve har jobbat bra och skördar framgångar av det är snarare ett sätt för andra klubbar att inspireras av. För de kommer, de är väldigt mycket, de var innan den här ligatiteln, de första ligatiteln med Conte, så var de väldigt mycket i situation där Inter, Milan med flera är nu. Så det bevisar någonstans att man kan faktiskt ta sig upp och ta sig till europeisk framgång, hur lågt man än har sjunkit. Och de har ju faktiskt varit i Serie B och harvat ett år också. Så det, jag tycker att snarare än att frukta att de ska dra ifrån för mycket, så ska man inspireras av det de har gjort. Sen att de såklart kan bli för bra, ja, det kan de väl bli, men då är det upp till de andra att bli kompetitiva med dem. Det är mer farligt att lagen bakom Juventus är så pass dåliga som de har varit senaste åren, än att Juve blir för bra. Det är någonstans de som är mätstocken då, som man ska försöka anpassa sig efter. Och jag tycker det är upp till alla klubbar att försöka komma till deras nivå. Även om det är svårt, så är det man måste sträva efter.
Och om du får gissa då, när vinner ett annat lag än Juventus Serie A nästa gång?
Redan nästa år.
Du tror det?
Ja.
Är det Inter som gör det då, eller?
Nej, men det är något annat lag. Man måste sticka ut haken. Nej, men alltså det, om vi säger så här att jag tycker just nu så har de försvagat laget.
Hur stort är tappet av Tevez till exempel?
Extremt stort. För han gör inte bara mål och assist, utan han renderar resten av spelarna runt om sig så mycket bättre. Han är så bra att han höjer de andra så himla mycket, trots allt han gör själv. Och just det där, han är så mångsidig också. Om man kollar bara, Mandzukic har kommit in, men han kanske mer ersätter Llorente. Men det är inte, man fruktar inte honom på samma sätt som Tevez. Dybala har kommit in, det är en bra spelare. Jag tror att det är det som är tänkt som Tevez ersättare då rent rakt av. Men man vet ju inte, kommer han spendera eller börja prestera direkt? Kommer han inte prestera direkt? Hur går det med honom? Juve är såklart stora favoriter, men det återstår att se hur de klarar av den här anpassningen både efter Pirlo och Tevez.
Ja, vad tycker du spontant om Dybala som namn, alltså vad gäller ersättare till Tevez? Borde inte en klubb som Juventus, med tanke på Champions League-finalen, sikta kanske lite högre, även om Dybala är jättelovande och gjort det jättebra i Serie A?
Jag tror Dybala också var en prestigevärvning på det sättet att alla klubbar i Italien ville ha honom. Att de kunde sätta ner foten och visa att vi är störst, bäst och vackrast, så han kommer till oss, tror jag är viktigt för dem. Sen så tror jag också att det där, alltså det är en spelare som man kan, alla sitter och säger ja, men jag såg det där för länge sedan. Men det är en spelare, alltså som när Messi slog igenom. Nu är det inte samma klass på de här två såklart, men det var extremt tydligt att han har en fotbollsbegåvning som skulle ta honom till ett topplag. Och just han gör ju både mål och assist, och han har gjort det i Palermo, och då kan man tycka att det ska vara enklare att göra det i Juve också. Så jag tycker det är en bra värvning sådär, men det finns ju såklart, som du säger, ett frågetecken för hur han kan prestera direkt. Hade det kanske varit säkrare att ta in någon som Jackson Martinez eller Bacca eller någon av dem som fanns tillgängliga, det återstår att se. Men jag tror på honom, jag tror faktiskt att han kommer prestera väldigt bra omgående.
Och varför tror du att Tevez ändå väljer att lämna med den starka säsong som han gjort precis, och hans blotta ålder? Han är ju bara 31 fortfarande.
Han har väl haft den här hemlängtan sen egentligen tiden i Manchester City. Han är ung, men jag tror bara att han kände liksom att nu är det kanske dags att dra hem. Vi tog en dubbel och vi gick till Champions League-final. Kanske inte kommer uppleva en sån säsong i Europa på samma sätt. Men jag tror just den här hemlängtan omger honom på ett sätt som man kan nästan jämföra med Adriano. Att han hade den där. Adriano klarade inte av att spela i Europa, helt enkelt. Men Tevez har ju ändå uträttat sitt och kanske gjort sitt. Och då tror jag att han bara kände att det är rätt tid, helt enkelt. Och om det går inte att ha kvar en spelare som vill dra. Det är nog bland det sämsta för en klubb som Juventus. Så de tjänar väl också. Det är bättre för dem att låta han gå än att ha kvar honom kvar missnöjd. Det kan leda till situationer som du inte vill ha. Så jag tror att det är just den här hans egna vilja, starka hemlängtan, som är helt avgörande. Jag ser inte framför mig att Juve skulle vilja bli av med honom annars, för att de vet att det kommer försvaga dem.
Och apropå fler spelare på väg ut, vi har Pogba som ryktas bort, vi har Vidal som ryktas bort. Det är stora spelare. Hur pass stora avbräck skulle det vara för Juventus som ska försvara en ligatitel?
Allt beror ju på ersättarna, helt enkelt. Jag tror de kommer behålla båda spelarna. Det känns inte som att det kommer något konkret än för både Barca. Att Barca vill ha Pogba, alla vill ha Pogba. Men jag tror inte han kommer dra nu, för att det finns ingen anledning för honom att dra nu. Det är nu han, Pirlo drar, Tevez drar, då kommer han vara den stora stjärnan. Och det kommer någonstans kanske gynna hans explosion ännu mer. Men om de skulle dra, så är det såklart stora avbräck. Alltså jag tror inte Juventus är en klubb som skulle sälja de här två utan att faktiskt vara förberedda på det flera månader innan. Jag tror inte det är en affär som, eller det är affärer som händer nu i juli, alltså i mitten av juli, i början av augusti. Så där. Jag tror att ska de säljas, då är det nästan färdigt inför sommaren. Juve har redan 2, 3 eller 4 ersättare kvar. Och att de där och då redan vet vad de ska göra. Det är inget problem som du tar över dagen, som till exempel Inter har lyckats fixa när de sålde spelare som Thiago Motta eller Eto'o och sånt där. Att du hade ingen plan A, plan B för att ska ersätta dem, och allt blev pannkaka. Juve jobbar inte riktigt så där, utan de är mer långsiktiga. Jag skulle bli extremt förvånad om de inte har både plan A och plan B när de här spelarna säljs.
Nej, just från ägarhåll och sportchefshåll så är väl Juventus liksom någon slags mall för hur en italiensk klubb ska arbeta.
Ja, de har ju det som man vill ha. De har ju kompetens på en väldigt hög nivå och jobbar på ett väldigt internationellt sätt, vilket inte är så vanligt i Italien. Det först och främst Inter har ju varit ett exempel på hur det funkar med att man anställer vänner och släktingar, och kanske många som inte ska ha någonting i en fotbollsklubb att göra, men det är tjänster och gentjänster. Så just Juve har ju fortfarande den här italienska förankringen väldigt, väldigt, alltså tydligt kopplad till sig. Men de har lyckats kombinera det med att de är extremt kompetenta och väldigt mäktiga. Sen så har ju de en politisk makt som inte alla andra klubbar har, som också hjälper dem att agera på vissa sätt. Att ha en egen arena och så vidare, en process som för alla andra lag i Serie A tar dubbelt eller trippelt så lång tid. Juve har en politisk makt där de kan agera väldigt snabbt och till, men de ligger också framför, så det är logiskt att de får belöning för.
Då ger du inte mycket för de engelska uppgifterna om att Vidal ska vara på väg till Arsenal den här sommaren?
Nej. Alltså jag ser inte varför Vidal själv skulle vilja gå dit. Juve Arsenal har någonting spännande på gång helt klart. De är starkare än på väldigt länge. De avslutade förra säsongen på ett magiskt sätt. De spelar ju en fotboll som alla fotbollsspelare är attraherade av. Men Juve vann ligan, de gick till Champions League-final. Det gjorde inte Arsenal. Jag ser ingen anledning till att Vidal skulle vilja lämna om de inte dubblar hans lön och liknande. Alltså, skulle Vidal ha lämnat så känns det mer som att förra året snack om United var mer konkret. Sen så nämns det ju summor som 30 miljoner euro. Det känns inte som att det är hans värde, för det är också en av världens bästa mittfältare.
Om vi kollar ett steg neråt från Juventus då och på Roma som också börjat etablera sig där uppe. Vad är det som talar för att de är kvar för att stanna och inte falla ner som ett Napoli har gjort tidigare eller innan dem som tvåa där?
De har ju fått bygga någonting en längre tid för en gångs skull. Att de har kvar samma tränare i två år nu och det blir tredje året helt enkelt. Just den här långsiktigheten finns ju inte så ofta i Italien och det är någonting som missgynnar många klubbar. Sen så Roma har ju, de har ju ekonomin, alltså de har ju musklerna att kunna göra en, två, tre kanske bra värvningar. Och sen så gick ju förra säsongen snett, så nu måste de, det är upp till bevis för dem någonstans. De har ju också ett bra lag, de har ett bra mittfält och sånt där. Nu blev Strootman skadad för dem ganska tidigt på säsongen, så det har ju varit ett avbräck som har hjälpt dem ganska mycket. Så det är väl det som talar för dem. Jag är inte riktigt lika såld på att de är så bra i år faktiskt. Jag tycker Lazio spelade en bättre fotboll förra året. Långa delar upp, alltså säsongen var det andra mest imponerande laget i Serie A. Men Roma tog sig till Champions League och nu måste de någonstans leverera. De kan inte harvas igenom säsongen som de gjorde förra året. Att gå från titelutmanare eller att prata om att vi kommer vinna titeln och någonstans vara så långt ifrån att göra det. Det gör inte gott i den där stan, för att det är så oerhörd press från supporterna och folket och allting som inte gör spelare eller tränare eller klubben gott helt enkelt.
Casillas ryktas in. Är det ett lag, tycker du, som behöver en målvakt?
Ja, absolut, absolut. Sen vet jag inte om Casillas är rätt. Det är ett stort namn såklart. Jag har ju varit en av världens bästa målvakter, men han har ju varit på nedgång i ett par år. Sen i Italien så är stora namn och äldre spelare aldrig något problem. Det finns ju en sorts romans om de här storspelarna, även om de börjar bli äldre. Check hade ju varit en 100 gånger bättre värvning om vi säger så, men om han är omöjlig att få, då kanske man får gå efter Casillas. Så det är ju fortfarande en stor spelare som har vunnit allting. Han kan ju utöver sina fotbollsmässiga egenskaper, om man sätter ett frågetecken för dem de senaste åren, så har han ju en erfarenhet och en vinnarmentalitet som ingen i Roma har egentligen. Maicon har ju vunnit med Inter, men det finns De Rossi och Totti har ju vunnit VM och sånt där. Men de har inte vunnit i Europa, de har inte vunnit kontinuerligt. Det har någonstans Casillas gjort. Så jag tror att kommer han in så blir det en viktig värvning på den mentala banan. Mycket mer än spelarmässigt.
En annan spelare som ryktats till Italien i omgångar är ju Edin Dzeko som får allt svårare att göra något slags avtryck i Manchester City. Och den senaste italienska klubben han kopplas ihop med är Roma. Hur tror du att han hade passat in i dagens Roma?
Jag tror att han hade passat perfekt för varje italiensk klubb egentligen. Det är ändå en anfallare som levererar mål som gör sig. Sen är han inte så himla mångsidig, Dzeko. Det kanske är därför han haft problem i City jämfört med en Aguero eller till och med en Jovetic, som båda är spelare som gör så mycket mer för laget. Men jag tror att när det kommer till Dzeko så handlar det om att sätta honom i rätt miljö för att han ska kunna göra det han är bra på, och det är att göra mål i boxen, att vara jobbig mot bitbackarna. Sen så har ju Roma ett bra mittfält, alltså de har ju Pjanic. Det är väl mest därför det snackas om att de ska få in Dzeko, att Pjanic då någonstans ska övertyga Dzeko om att komma in. Så jag tror alltså det är också en prestigevärvning om du får in honom. Det skickar en signal till de andra lagen i ligan. Det är en otrolig upgrade från det de har haft. Dumbia, Destro, som som ingen är rädd för egentligen. Jag tror att Dzeko, om han kommer in, skulle vara en riktigt bra värvning för Roma. Sen så återstår det att se om han vill komma. Han håller ju på Milan, Dzeko. Vet man ju, är allmänt känt och så. Men han är ju en sån spelare som jag tror hade trivts i Italien. Med livet där, med vädret där, med folket. Alltså jag tror att han absolut inte hade haft några problem till att anpassa sig till ligan, till Roma, till stan. För att han är ändå bosnier. Alltså jag tror att det är en kulturell mindre skillnad att spela i Italien än i England för honom. Så jag tror att
speciellt Manchester kanske.
Ja, jag tror att det hade varit en grym värvning. Men inte bara för Roma, egentligen för vilket lag som helst.
Ja, om vi kollar ut då, och Bertolacci till Milan. Vad är det som skulle ligga bakom en sån försäljning, tror du?
Ja, alltså jag tror att det är väl möjligheten att casha in och att spendera de pengarna på annat helt enkelt. Och att han kanske, Bertolacci då, är mer, han får mer speltid. Han kommer väl vara given i Milan, känns det som. Eller han kommer tillföra ganska mycket mer där än i Roma. Så han blir ju mer en viktigare spelare helt enkelt i Milan än han hade varit i Roma. Så jag tror att det fanns en situation där alla vann på det. Roma får in pengar, Milan får in en spelare och spelaren får flytta till en större klubb. Och då är han nöjd, alltså från Genoa då. Sen, ja, då är han nöjd helt enkelt. Han kanske inte vill sitta på bänken i Roma.
Romrival, Lazio. Hur överraskad var du över den säsongen de gör? De kniper den där sista Champions League-platsen.
Väldigt, väldigt. Alltså, i början var de ju rätt sega. De tog in en Pioli ändå som är en erkänt bra tränare, men som ändå hade haft problem i slutet med Bologna. Och att han någonstans skulle komma in och få Lazio att spela den fotbollen de gjorde. Och att prestera på det sättet. Alltså, de spelade en fotboll som var riktigt bra. Offensiv och fartfylld och många gånger dominant. Mot varje lag de spelade i princip så hade de dominant. De hade ju tufft mot Juve i och för sig. Men ja, de hade spelat en fotboll som man inte så van vid att se i Italien. Och han fick ihop det väldigt snabbt. Han kom in, styrde upp det ganska tidigt. Alltså på en försäsong. Hade lite problem i början, men sen så började de gå som tåget helt enkelt. Och det var absolut extremt överraskad av. Och sen som jag sa tidigare, jag tycker att de spelade och presterade så mycket bättre än Roma. Och att det var, de riskerade ju där i slutet att missa Champions League. Och då hade ju Roma och Napoli gått. Och då hade jag skrev om det att om inte Lazio hade gått till Champions League så hade de varit det enda lag som förtjänade faktiskt att gå dit tillsammans med Juve. Och de hade missat, så det tycker jag hade varit tråkigt. Men nu gick de ju och ska kvala, så det är bra.
Och vad tror vi om Lazios trupp då till nästa år? Är det en trupp som står sig i ett CL-kval, eventuellt CL-gruppspel tillsammans med ligan, där man ska försöka liksom matcha den här prestationen från i år?
Det är väl det som är stora frågetecknet, för det är det som jag tror också hjälpte Roma förra. De kom från en säsong där de inte hade något Champions League eller Europa League att tänka på. De fick ta en match i veckan. De presterade en av sina bästa säsonger någonsin och var ju då nära att ta ligatiteln. Sen i år så lyckades de helt enkelt inte klara av den här trefrontskriget helt enkelt. Och jag tror att Lazio riskerar väldigt mycket att hamna i samma situation. De tappar några väldigt viktiga spelare, alltså Mauri, Ledesma, det är spelare som har varit där länge, som har varit förebilder för de yngre, som har någonstans varit ledare i omklädningsrummet. Så att jag tror att de, att tappa de här två är också, som jag sa med Casillas, på ett mentalt plan så tror jag att det kan bli väldigt tufft att ersätta dem, för att de är någonstans, de behövs på träningen. Kanske mer än de är på planen. Men ja, de är viktiga på det. De kanske tappar Radu också, som är en sån där som fansen gillar, för att ja, han ger allt för Lazio och sådär. Så att om de tappar just de här tre spelarna, så bör de ju kolla på att få in tydliga ledare, kanske lite äldre, kanske lite erfarna spelare som har spelat Champions League eller som vet vad det här handlar om. Annars så tror jag att de riskerar att gå samma öde som Roma gick helt enkelt. Jag tycker inte truppen i dagsläget är tillräckligt bra faktiskt. Jag tycker att de behöver en anfallare. Klose levererar ju, han gör ju mål. Han kommer alltid göra mål. Även om han, har ett brutet ben, så kommer han ju kunna sätta dit en boll. Men han är gammal, han är sliten. Han kommer inte klara av 3 matcher i veckan. Han, Georgievic, kommer ju från en tuff knäskada. Jag vet inte om han är tillbaka än, men han kommer ju då från den här tuffa skadan. Man vet aldrig med knäskador riktigt. Hur blir han lika bra? Kommer han klara av det? Kommer han skada sig igen? Ja, det är för mycket frågor. De måste få in en anfallare. Sen så någon mittfältare. Kanske till och med en ytterback. En mittback. De måste nog förstärka varje lagdel i alla fall för att kunna klara av det här.
För om man kollar de senaste dagarna, då har det handlat om Jordi Klaasi, Gudettis gamla lekkamrat från Feyenoord, och det har handlat om Djurcak, ungerska landslagsmannen som har varit lite sko i stenen för svenska landslaget för ett par år sedan. Två intressanta spelare som jag gillar, speciellt Djurcak då, men det är inte crème de la crème precis. Vad tror du är Lazios attraktionskraft? Räcker det den här CL-playoff-platsen för att locka lite större namn, eller är Lazio lite grann i skymundan av de andra italienska klubbarna?
Jag tror de kan värva med framgång från Holland, från Italien, från mindre ligor helt enkelt. Sen så har de lyckas ju på ett eller annat vänster ofta locka till sig vissa riktigt bra spelare, som De Vrij förra säsongen, efter att han har varit en av VMs mesta mittbackar. Så drar de hem honom. Det var jag lite överraskad över att han kom dit. Så de verkar ju, de jobbar ju på ett sätt där de lyckas knyta till sig det de behöver. Och har gjort väldigt länge. Så kan de gå till Champions League, så är det såklart att det blir öppet mål för någonting helt annat. Men sen så spelar de ju också Europa League som sämst. Och de har ett bra lag, de har en bra tränare. Så jag tror att de har sin dragningskraft, men man ser ju de här spelarna som ryktas. Det är ju inte, som du säger, det är inte crème de la crème, men det är spelare som jag tror kommer vara nyttiga för Lazio. Jag tror att just Lazio styrs väldigt, på ett kompetent sätt, och de lyckas med sina värvningar väldigt ofta. De är ofta också förberedda på att tappa spelare, till exempel när de tappar Hernanes. Filippa Andersson hade de redan i truppen, bara att han hade en sämre säsong då, men han exploderade istället året efter. Så de lyckas ofta reda ut de här problemen som uppstår, och jag tror att de kommer kunna locka de spelare som behövs. Vi får se dock om de tar sig till Champions League. Det skulle ju vara avgörande, för att även om Lazio spelar Champions League, så tror jag det är många som hellre går till Inter och Milan och Juve, ja, bara för att.
Du nämnde Filippa Andersson där, monstersäsong, blivit rubrikernas man även i England, och då har man ju ändå, när engelsmännen får upp ögonen för den, då har man ju liksom verkligen levererat från ett Lazio, så att säga. Är han för bra för Lazio, rent ut sagt?
Ja, för bra. Man ska ju respektera dem också, att de har fått honom att växa sådär, men det är en spelare som helt klart kommer att spela en större klubb inom några år, ett år, två år. Jag tror en säsong till kanske i Lazio, sen borde han dra. Jag fick massa arga Lazio-supporter efter mig när jag sa att han borde spela i en större klubb, men det...
Då får jag också några på mig nu, kanske.
Ja, nej, men med all respekt för vad Lazio är, så är det en spelare som säkerligen kan gå till United eller Chelsea eller Arsenal eller Barca, eller ja, alltså om han fortsätter på det här sättet, för det han gjorde förra säsongen var magiskt. Jag har sett få spelare som har varit så bra så länge och göra sådana saker som han gjorde. Så jag tror helt klart att han kan vara rubrikernas man nästa år. Speciellt om han får ett bra år i Europa nu också.
Han var ju minst sagt lycklig efter att de hade säkrat den där Champions League-platsen i sista matchen mot Napoli. Om inte jag minns fel, så var det lite glädjetårar därifrån.
Det var nog många.
Men apropå den matchen då, Napoli hade ju inte den säsongen som man hade hoppats på precis. Om vi börjar med Rafa Benitez, vad tycker du om hans arbete i Napoli?
Alltså, ja. Det som... Han måste förstå att han kan inte revolutionera italiensk fotboll. Han kan inte... Han kan inte ändra Italien på en säsong eller två säsonger. Han måste lyckas anpassa sig till Italien och den italiensk fotboll. Och precis som i Inter, när han skulle hålla på att sätta backlinjen på halva plan mot Bale och Lennon, eller mot, ja, mot italienska kontringstarka lag. Det funkar inte, och du kan inte göra det två gånger om. Så jag respekterar honom som tränare, alltså, det är en stor tränare helt enkelt. Men det lagen har haft till sitt förfogande första säsongen, tycker jag så här, man ska ge honom att första säsongen så kom han in, han fick ett helt nytt lag, de bytte ut nästan, jag tror nästan 10 av 11 spelare i den startelvan som hade varit under Mazzarri året innan. De började spela en helt ny typ av fotboll och så vidare. Så den kan man ge att han inte är uppe och nosar på ligatiteln. Men året efter det så tycker jag om Napoli ska vara där och slåss med Juventus. De ska inte vara så långt efter, för de har ändå, kolla på den där offensiva spetsen. Då har Higuain, då har Cajon, då har Mertens, då har Hamsik, ja. Det är Insigne. Du har en offensiv fyra som inget annat lag i Serie A har egentligen. Och du ska kunna hota om ligatiteln. Och att han inte gör det och sen dessutom missar Champions League, det är för dåligt helt enkelt. Det, för en tränare av den kalibern är det för dåligt. Sen att han inte tar dem till Europa League-final, hur oturligt och det än var, det är också för dåligt när de möter Dnipro. Så de ska ju helt klart göra det bättre, tycker jag. Han ska helt klart göra det bättre. Sen, ja, det är Rafa Benitez helt enkelt. Vi får se hur det går för honom i Real Madrid. Det känns som en klubb som passar honom väldigt mycket bättre än, tycker jag då. Men han ska göra det bättre med Napoli helt klart över de här säsongerna som han haft på sig.
Vad tror du om hans ersättare då, Maurizio Sarri?
Det blir frågetecken för ändå, för att Napoli är en sån där klubb som behöver tränare som levererar direkt från dag ett. Benitez är ju en sån helt. Man kan inte säga emot det, hur mycket man än ogillar honom och stör sig på honom, han levererar direkt. Sarri, ja, det, hans Empoli spelade ju riktigt bra fotboll. De var ju riktigt bra, men det är också frukten av att han har haft längre tid på sig. Han har inte blivit sparkad om det har stormat och så vidare. Jag sätter frågetecken för det. Inte för att det är en dålig tränare, men för att Napoli är en större klubb och det finns större spelare och egon där än han någonsin kanske har haft. Alltså, Benitez ändå, han pratar flera språk, han har vunnit Champions League, han har vunnit ligatitlar. Han har det där på sitt CV. Sarri kom in i omklädningsrummet och ska snacka med en sån som Higuain, och du kanske inte pratar spanska eller engelska med de här spelarna, som behöver, det kan uppstå vissa problem. Sen att det här är storklubbar där man löser det och sådär, det är såklart. Men jag vet inte om det är rätt man på rätt plats, om det är det som Napoli behöver just nu, och varför de tappar den här internationella approachen som de byggde upp med Benitez. För att där har du byggt upp en internationell dragningskraft, appeal, som spelare tycker är trevlig, som de kanske vill komma till och vill representera och vill spela för. Det är ändå Benitez, det är ändå Napoli. Och det snackades ju mycket om att de vill ha Klopp och tränare, ja, sådana tränare helt enkelt. Och jag tror att där kanske Sarri brister, för att jag tror inte du kan värva, se om det hade varit för några år sedan, så tror jag inte att du hade kunnat locka Higuain till att komma till Napoli med sig, ja men vi har Sarri som tränare. Jag tror att det kan bli ett problem. Sen så tycker jag att det finns en väldigt bra trupp i Napoli. Och kan han sätta sitt försvarsspel då, som, med den här offensiva kraften som finns i laget, så kan de gå väldigt bra. Men som sagt, jag undrar hur han kommer hantera om det börjar storma lite och det börjar bli lite jobbigt och Europa League kommer in också. Det är det jag vill se, hur han hanterar det. Man ska hylla honom för hans gångna säsong, men det här är ett helt nytt äventyr. Så jag sätter ett frågetecken för honom.
Och du är inne på den fina trupp som ändå finns. Men om vi kollar på namn som Cajon, Higuain, Hamsik för den delen. Är det spelare som blir kvar nu när efter den här säsongen som har varit?
Snackas väl om att Cajon kan offras. Det var väl Atletico, tror jag, som var väldigt sugna på honom. Men det skulle också vara nästan ett droppslag. Alltså det är någonstans när Sarri har tackat jag vill att komma, så har han väl kollat på den befintliga truppen. Sen om de bestämmer sig för att sälja honom, då har de väl kommit överens om att de kan offra honom. Men återigen, de behöver ju all kvalitet de kommer få. Tappar de Higuain, då kanske de får in tillräckligt mycket pengar för att köpa en eller två bra ersättare. Men det är fortfarande en spelare som gör mål, som gör assist, som motståndarna är rädda för. Så jag tror det kan brusa lite. Just Higuain så tror jag att det kommer vara avgörande första perioden under Sarri. Hur kommer de överens? För att han hade ju lite problem med Benitez i slutet. Mm. Så för honom kanske det snarare blir en, liksom, en trevlig överraskning. Mm. Men om de inte kommer överens, eller om det kommer en stor klubb europeisk då, som knackar på dörren, då ser jag att det ska finnas problem. Jag tror dock Hamsik stannar. Han har haft bättre lägen att gå till en annan klubb än det idag. Mm. Men Higuain och just Cajon tror jag kan bli den som lämnar mest. Higuain, säljer du honom så sänder du inte så bra signaler till supporterna och sånt där. Och det är väldigt viktigt i Napoli. Så jag tror att han nog också kan få en säsong till.
Hur tycker du Higuain står sig i ett internationellt perspektiv? För det är ändå engelska klubbar som kopplar sig ihop med honom.
Han kan ju vara uppe och nosa bland de bästa i världen. Han är inte något fenomen, Ronaldo, Messi, Zlatan eller de här spelarna. Men det är en spelare som, det är en modern anfallare. Och för en anfallare som honom så tror jag alltid det kommer finnas plats i storklubbar runt om världen. Så länge han är ung. Stock så, nu senast var där mot Lazio. Han har läge att sätta en straff som kan få dem att ta ledningen mot Lazio då, och han missar den. Det är lite sådana där grejer som han brister i. Han kommer aldrig nog, tror jag, vara världens bästa. Däremot så tror jag att han hamnar i skiktet precis under. Så att han är ju världsklass. Han kommer göra mål, han kommer göra assist. Det är nästan målgaranti på honom. Så jag tycker han skulle passa väldigt bra i Arsenal. Väldigt, väldigt bra i Arsenal.
Så de gör rätt i att hoppas på att gå in Arsenal-fansen.
Det vet jag inte, det beror på om de vill sälja. Men om de får honom så tror jag att det är en mycket bättre värvning, som är väldigt mycket mer anpassad till deras spel och system än de har haft tidigare. För att om vi kollar på en sån som Giroud, visst han är bra, men han kanske inte är så mångsidig. Han är lite träbent och sånt där. Higuain är ju fortfarande bra med fötterna. Han kan avsluta med båda fötterna, han kan göra mål på huvudet, han kan göra väldigt mycket. Och för en sån klubb som Arsenal skulle vara en perfekt värvning. Så jag håller honom absolut som en av de bästa i omlopp. Men som aldrig kommer kanske vara riktigt den bästa i världen.
Om vi beger oss till Milano då. Börjar i Inter. Och det man tänker hittills när sommaren är ju...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vilken Mercato de gör.
Ja, imponerar faktiskt.
Kondogbe snor man framför näsan på Arsenal, som sagt, vad det heter.
Ja, andra klubbar också. Men det snackades ju om att Mancini skulle avgå om de inte fick Kondogbe och såna här grejer. Så. Och jag kan faktiskt köpa det. Jag tror att det kan ligga något konkret bakom det. Men nu är det också så i Italien att det sparkas, alltså det skjuts friskt från höften liksom. Är Mancini vilken det är, tror jag, då vill han lämna och sånt där. Men jag tror att det kan finnas en tydlig vilja från Mancini bakom det här. För att jag tror inte du agerar som inte gör i den här affären. Att du flyger ner sportchef och går in, Milan är där, framför ögonen på dem ska sno den här spelaren, eller liksom att ni har... slänger upp de där stolarna. Så jag tror att Inter håller på med någonting bra. Och men det är förenklat, som sagt. Vi har varit inne på det lite tidigare. Jag har en tränare som har ett internationellt känt namn, som spelare från överallt egentligen kan tänka sig spela för. som kan locka spelare på egen hand. Det sades ju att han ringde Kondogbia alltså själv och förklarade för honom liksom vilken roll han skulle ha i Inters projekt och sånt där. Alltså, och det är ju Mancini, man får inte glömma det också, att det är en tränare som har väldigt bra koll på spelarmarknaden. Han ser ju väldigt mycket fotboll, han har väldigt bra koll på vad som finns i omlopp och han har alltid fått sina ägare att spendera mycket pengar. Det är en av de grejerna han är mest känd för egentligen. Så att jag tror han är mycket, ligger mycket bakom det, för att hade Inter haft kvar Mazzarri till exempel, hade finns inte en chans att någon som Kondogbia skulle vilja komma till Inter. Inter har ett försprång där jämfört med egentligen alla italienska klubbar, förutom Juve då. Att de har en tränare som är internationellt känd och som kan locka till sig spelare från överallt.
Och just Kondogbia-värvningen, är det, hur pass liksom, mycket hopp inger det hos Inter-fansen vad gäller liksom tiden som kommer, framtiden?
Det behövs ju fler spelare, det är det som är grejen. Men jag tror att det är en viktig värvning för att det visar att Inter kan spendera och Inter kan spänna sig någonstans med de klubbar som regerar i Europa, och att de tar in en spelare som är en talang också som många vill ha, som många hade med i årets lag i Champions League för sina prestationer och sånt där. Jag tror att det skickar en bra signal på många sätt. Det skickar en signal till de italienska klubbarna att här är klubben att vara i just nu. Det skickar en signal till utländska klubbar att ni kan inte ta vilka spelare ni vill, för att vi är tillbaka på marknaden liksom, och vi kommer finnas och konkurrera och sådär. Och det skickar en signal till supporterna först och främst också att amen, han spelade ändå kvartsfinal i Champions League förra säsongen. Han är,
och var otroligt bra mot Arsenal.
Och mot Juve också. Han är landslagsman, han är en spelare på uppgång och där kommer vi in och tar honom. Så jag tror att det är väldigt viktigt på alla sätt, för att du behöver skapa entusiasm på Serie Season. Det kan vara livsviktigt för säsongskortsförsäljning och så vidare. Så jag tror att det skickar bra signaler på alla fronter.
Vad är det annars för namn som Inter kopplas ihop med? Montoya till exempel, apropå internationell touch. Är det någonting i de banorna man behöver? Eller?
Gillar ju Montoya, alltså det är såklart en fin spelare. Allt som kommer från Barca är ju bra egentligen. Alltså inte allt, det finns ju spelare som har varit då.
Bojan Krkić har ju blommat ut i stock nu. Så.
Jo, men de spelarna som har varit i Barca, som har fostrats i Barca, som har den här skolningen då är alltid, och tror jag kommer alltid vara intressant för alla klubbar egentligen. Så just på det sättet är det en spännande spelare, men frågan, jag har satt frågetecknet där om Inter behöver en ytterligare ung talangfull spelare på ytterbackspositionen. Jag skulle gärna se en mer etablerad spelare i den rollen, att vi får in en erkänt duktig back som är lite äldre och sånt där. För att det är alltid en chansning med unga spelare. Det är det med Kondogbia också. Man vet inte om han klarar av sin anpassning till Italien första säsongen eller hur det går och sånt där. Men det som är bra med de här då, Kondogbia till exempel, det är att köper honom för 30-35 miljoner euro. Han kan ha en dålig säsong, men hans värde kommer aldrig gå ner ändå. Han kommer fortfarande vara värd 30. Montoya är en bra affär på det sättet att det skulle vara ett lån då där inte kan köpa loss honom eller måste köpa loss honom i slutet av perioden, och då är du mer garderad. Men jag skulle gärna se en mer etablerad spelare på den positionen, men kommer Montoya så är det ingenting man klagar för. Det är en fin spelare, han kan säkert bli bra, och med Mancini så kanske han kommer till sin rätt.
Och det har varit otroligt mycket snack om Kovacic den senaste veckan. Engelsk press har ju velat göra gällande att han i princip är klar. Vad tror du, vad händer med Kovacic i sommar?
Situationen är inte så att ingen spelare är osäljbar egentligen. Icardi nu kanske, de förlängde hans kontrakt. De har förlängt Kovacics kontrakt väldigt nyligen också, men ingen spelare är osäljbar idag skulle jag säga, förutom Icardi. Och det gör ju såklart att en talang som Kovacic hamnar i fokus, för att du kan sälja honom, gå plus på honom och återinvestera eller täcka upp andra köp. Och då är det såklart att det börjar snacka. Speciellt också när Inter sålde Coutinho till Liverpool tidigare. Jag tror att om de kommer med rätt bud så kan inte tänka sig sälja. Det tror jag absolut. Men det verkar nu de senaste veckorna som att det har svalnat lite. Att Inter känner att de vill behålla honom och att de kanske försöker sälja andra spelare. Ja, att det är så. Men jag tycker bara det är löjligt när Rodgers ska ha 50 miljoner euro för Sterling och ska komma med 20 miljoner euro för alla andra talanger i hela världen. Det blir så här, men vad fan, punga upp rätt summa då så får du ju. Så men ja, det är såklart en spelare som kan lämna. Speciellt de engelska klubbarna, för att de ville ju ha honom innan Inter tog honom från början då. Så jag tror att han såklart kan lämna. Men det är han inte ensam om Inter, om vi säger så.
Hur pass stort tapp hade Kovacic utvarit då?
Ja, det är svårt. Han har ju inte levererat så bra enligt mig den här säsongen. Det finns många som tar fram statistik och sånt där de visar att han faktiskt ändå gör bra ifrån sig när han är på plan. Men det är om du jämför med de här som Pogba, så kan Kovacic statistiskt sett komma ganska nära. Men han saknar den här närvaron på plan som vissa spelare utmärker sig för. Jag tänker Zlatan är en sån, man känner av att han är på plan. Pogba är också en sån där som att även om han inte gör mål eller assist så är han där och dominerar. Och Kovacic är många stunder osynlig. Han kom igång här i slutet av säsongen, men jag tror inte att det är ett avbräck för Inter rent spelmässigt direkt från början. Det tror jag inte. Jag tror att Mancini kommer kunna lösa det där. Men dock så är det en spelare som man gärna vill se Inter bygga någonting kring. Det är en spelare som du ser potentialen att bli en av de bästa mittfältarna, för att han är så talangfull. Så jag tror inte det är ett avbräck så, men jag tror att det skulle göra ont för supporterna att bli av med honom. Och jag tror att det kan straffa sig i framtiden helt enkelt. Men vi har ju sagt det tidigare också, det beror på hur man ersätter. Får du in en annan duktig mittfältare, då kan det ju kanske vara lugnt.
En annan spelare som omgärdas av lite rykten är Hernanes. Vore det ett större tapp än Kovacic?
Om man ser till förra säsongen, ja. För han kom igång och började dominera där i slutet av säsongen. Men Hernanes är ändå en spelare du har råd att tappa. Kovacic har du råd att tappa, men behåller honom så kan du bygga någonting kring honom i 10 år till. Hernanes börjar ändå bli till, ja, till åren. Han tror han är 30 nu. Så han, ja, han har ju varit mer redo och mer mogen helt enkelt. Men han har en spelstil som är väldigt liksom speciell och unik. Alltså jag tror att han kan göra nytta i så många klubbar, för att han är duktig på att passa, han är duktig på att skjuta, han kan ta fasta situationer med båda fötterna, han gör assist, han dribblar. Ja. Så han har ju en spelstil som många klubbar i Europa hade dragit nytta av. Så det är också för mig en spelare som Inter bör försöka behålla. Men som sagt, jag tycker ingen är osäljbar egentligen, förutom Icardi.
Du har sett Inter den här säsongen, kan vi lugnt konstatera. Ja. Och då är du rätt man att fråga, hur usel är egentligen Podolski?
Inte så usel.
Inte?
Nej, inte så dålig som folk vill ha det till. Alltså. Skulle säga, det gick snett i Inter för honom helt enkelt. Han var bra, riktigt bra i början. Jag såg hans första match faktiskt borta mot Juventus när han kom in. Och då dominerade han liksom. Sen så gick det snett med någonting. Han har väl fysiska, alltså om det var fysiska problem eller att han, ja. För han slängdes in väldigt snabbt i hetluften och det gick snett någonstans. Jag vet inte vad som hände, men han gick från att starta och vara någonstans viktig i det här Inter till att bli bänkad. Och jag kan inte riktigt beskriva vad det var som gick fel, för jag ser en bra fotbollsspelare i honom. Jag ser att det är en spelare som borde ha kunnat tillföra mer än han gjorde Inter. Sen att han inte lyckades, jag kan inte förklara, för att jag har också pratat med folk som ser träningarna och sånt där. De ser att han är alltid bra, alltid professionell, sköter sig, alltså funkade perfekt i gruppen, alla gillade honom. Men det gick inte på planen helt enkelt. Så Jag ska säga att jag tycker det är en bra spelare. Mm. Och jag hade förväntat mig mer av honom. Så han kanske är dålig egentligen. Men, men jag undrar om inte han liksom hade gjort mer nytta i Arsenal än Sanogo eller vad det nu var som blev kvar där. Sen började ju de gå som tåget när han drog också. Så det kanske är fel att säga. Men jag tycker det är en spelare som borde kunna göra ett år till på högsta nivå. Men han lär väl dra till någonstans där det finns pengar nu. Så. Mm.
Och vi var inne i början på podden att de italienska klubbarna spenderar rekordmycket pengar igen. Milan är en av klubbarna som har bidragit till den summan som har spenderat hittills. 50 miljoner euro för Bacca och Bertolacci. Spontant känner jag att det är lite mycket pengar för de två spelarna. Håller du med mig?
Mest först och främst för Bertolacci känns prislappen saftig, ska man säga. Bacca, det känns som att det är marknadens pris. Sen så gick Mandzukic för typ 18, så det är väl i princip 10 miljoner mindre. Det är ganska, han har ju inte haft samma säsong eller som Bacca. Vad är det? Han har gjort 20 mål i La Liga, 7 mål i Europa League, 2 i finalen. Så Bacca har ändå presterat bättre och kanske hypas mer på det sättet. Men jag håller med om att 50 millar för de här två känns mycket. Men då tycker jag att mycket av det beror på att Bertolacci går för 20 miljoner euro. Det kanske är marknaden det är fel på. Det är det, alltså jag sitter och tänker på vad man får för andra spelare för den prislappen. Och kan inte komma på egentligen så många om du inte gör som Juve att du är ute i god tid och tar Kedira gratis. Eller, Men 20 millar för honom, jag vet inte. Det är för mycket helt enkelt. Men han kanske sitter också, det finns ju vissa andra faktorer, till exempel lönen då. Om han sitter på en väldigt låg lön, då är det inte en så dyr investering egentligen. Men det är klart att 50 millar är mycket. Men då, de var ju tvungna att göra någonting. De gick efter Ancelotti stort och medialt och det misslyckades. De gick ut efter Martinez stort och medialt och blev snuvade på honom. De var tvungna att få in en anfallare och en mittfältare helt enkelt. Sen så tycker jag kanske att de ska spendera mer pengar i backlinjen, för det är där de har stora problem.
Mm. Och Bacca, den prestigevärvningen. Om vi rankar Kondogbia till Inter med Bacca till Milan, vilken tycker du smäller högst av de två Milano-värvningarna ändå?
Alltså Kondogbia till Inter för att han togs framför Milan i så fall. Men man ska inte snacka ner Bacca på något sätt. Han kommer ju vara en av de bästa anfallarna i Serie A. Jag hade hellre haft honom än många andra spelare i min trupp. Och skulle Inter värva en anfallare, nu är jag inte kanske ute efter en tredje anfallare då, men jag hade inte tackat nej till att ha honom i Inter. Så jag tycker att det är ändå också, precis som Inters värvning av Kondogbia, en väldigt, det skickar en stark signal att Milan kan gå in och ta den bästa spelaren egentligen kanske från Sevilla som ska spela Champions League då. Och gå in i deras lag. Det tycker jag skickar en stark signal till supportrar och till omvärld också. Sen vilken som är största prestigevärvningen, det får väl säsongen i sig. Alltså det kommer vi veta först efter säsongen. Det är det som är lite tramsigt med silly season. Att alla bedömer och sågar och hyllar på förhand. Men du kan aldrig säga någonting inför säsongens slut. Sen så funkar det inte så att vi kan vänta ett år innan vi börjar analysera och skriva artiklar och så vidare. Men det är så det egentligen borde vara. Mm. Att man, när silly season stänger, så håller man käften och väntar tills säsongen är gjord. För det är någonstans den som pratar. Det var väl som JG sa om danskarna. De kan snacka hur mycket de vill, men det är planen som snackar. Och det kommer det vara för både Bacca och Kondogbia den här säsongen också. Mm.
Och med Bacca in då, kan vi döda Zlatan-ryktet till Milan en gång för alla, säger
jag. Jag tror aldrig man kan döda Zlatan till Italien. För att jag tror att han vill, alltså han hade ju säkert kunnat gå tillbaka till Italien. Familjen trivs där. Han sa det i en intervju här ganska nyligen att Champions League är inte så viktigt. Det är viktigt att jag mår bra, att min familj har det bra, att, vet, att barnen och sånt där spelar in. Så jag tror aldrig man riktigt kan ta bort Zlatan från Italien. Och det är också för att det är ett land där han som 36-åring säkert skulle hitta plats i något mindre lag om han vill. Det handlar ju dock om hans vilja först och främst. Så jag tror att han blir kvar i PSG nu, sen kanske han går till Galatasaray eller USA eller vad det nu har snackats om för honom. Men vill en italiensk klubb ha honom och kan betala hans cash, så tror jag alltid att han kommer ha en plats öppen för dem. För att han älskar ju Italien.
Ja, jag är ju mer inne på att han kör ut kontraktet i PSG, kanske till och med förlänger en säsong till, och att det sen är i USA utan snack. Just för att pengarna är där. Och nu när det har snackats om Milan också, så har det ju varit med den här lönesänkningen. Även om det är ett längre kontrakt, så är det ju med en lön som fortfarande, även om det är stor med italienska mått mätt, långt ifrån det han har i PSG idag.
Ja, det är ju, men Milan har ju pengar helt enkelt. De har ju, de kan spela. Men jag tror inte man ska underskatta de här exotiska turkar, alltså Galatasaray och sånt där. För att han skulle, jag tror att han kanske i PSG har känt sig lite mindre uppskattad än han borde vara. Han är ju såklart älskad i Frankrike och sånt där, men jag tror inte det är samma alltså, hetta från supporterna där. Jag tror att han kan gå igång på den här grejen om att komma till, säg, en turkisk klubb som Galatasaray och vara kung. Och bara ha...
Ja, den flygplatsmottagningen, de är ju erkända för den. Det hade ju varit den största någonsin.
Ja, den galna mottagningen, den galna stämningen. Du får spela Champions League, det är bra lön. Han har ju Schneider där också. Ja. Så jag tror inte det är omöjligt att han kan välja en sån destination i framtiden. Tar han USA, då erkänner han ju någonstans att han är över också. Att han bara vill ta det lugnt. Så.
Men om vi kollar på italienska klubbar idag, vilken hade Zlatan passat bäst i, tycker du?
Roma. Roma, tror jag. Milan också såklart, men han ska ju spela Champions League. Han hade ju passat bra i Lazio också, kan man tycka, för att de spelade ett bra spel. Men jag tror att de hade någonstans behövt bygga om för mycket. Jag tror att Roma, så hade det bara varit att stoppa in honom. Och sen så skulle han höja resten av gänget. Så jag tror han hade passat extremt bra där. Alltså.
Då tänkte jag att vi går vidare till ett ämne som jag tycker är hyperintressant. Just med ägarfamiljen Pozzo i Udinese. Som har också Watford och Granada. Udinese har varit huvudklubben under de här åren. Men nu med Watford i Premier League. Vad tror du om framtiden för Pozzo? Vart ligger fokus? Ligger han kvar i Udinese eller skiftar de lite mot Premier League nu med de enorma pengarna som finns där?
Jag tror att de är helt rätt i att tänka på Premier League. Men också för att det är ett annat klimat. Udinese har alltid varit en klubb som köper billigt, säljer dyra. Ursäkta, köper spännande, säljer färdiga. Och det kommer de fortsätta göra. Och det kan de fortsätta göra, för de har en ny arena på gång som snart är klar. De behöver inte spendera så stora pengar och de kan fortfarande mäta sig med klubbar som Inter, Milan och Lazio och Genoa och Sampdoria. De klarar det på väldigt liten budget och det kan man göra i Italien. Dock i Premier League är en helt annan sak. Du kommer inte kunna konkurrera med Chelsea och United med mindre budget helt enkelt. Så du måste spendera, få in spelare, göra en ordentlig serie. Jag tror inte riktigt att det kan bli samma där som det har varit i Udinese, att du värvar ungt och säljer dyrt och förädlar någonstans, utan jag tror att de kommer gå in för att försöka få dit några värvningar som från lag i Italien, kanske från lag i Spanien, som kan hjälpa dem hålla sig kvar. Det är en miljard de kommer få in där, väl, eller vad det är, för att spela i Premier League. Så det är helt förståeligt om det blir main focus. Men det är ingenting som har hindrat dem förr från att leverera i Serie A. Och det Granada ur nu, tror jag. Det gjorde de, men de har ju alltid kunnat köra det här ordentligt. Men de ska ju såklart fokusera på Premier League, pengarna där och att behålla, att stanna kvar där helt enkelt.
Och jag ser det också som att det blir en ny liten bakväg för svenskar att ta sig in i Premier League, i och med att Pozzo-familjen, Och Udinese speciellt då har visat sig vara intresserad av svenskar tidigare. Joel Ekstrand värvades ju till Udinese ursprungligen och så har vi Melker Hallberg också.
De har ju ett utbrett scouting-nätverk över hela världen egentligen. Så jag tror helt klart, det har väl snackat Scudetti till Udinese också till och med. Så jag tror helt klart att det är en klubb som har koll på den nordiska marknaden för att du kan få spelare billigt här. I Brasilien, det är inte samma sak längre. Det är mycket, de har bättre ekonomi i fotbollen och agenterna spelar större roll och det finns de här investeringsbolagen som köper spelare och det trissar ju upp priserna. Men i Sverige så kan du ju få väldigt bra spelare för ganska låga summa pengar och det tror jag är intressant för dem, helt klart.
Om vi kollar på svenskar i Serie A då, är det ett rimligt steg att ta från allsvenskan till Serie A eller är det lite för stort steg att ta?
Nej, det är ett rimligt steg. Det är ett rimligt steg tycker jag. Men det kanske inte är det bästa steget, tycker jag, om jag ska vara ärlig. Jag tror att kan du hitta en tränare som spelar med mycket ungdomar och som tror på dig och en klubb som har ett sånt sorts tänk, så är det såklart du ska gå. Men annars, i Italien det snackas lite för mycket taktik. Det är mycket, och följden av att det snackas för mycket taktik är att den blir ovärderlig och då kommer in unga eller äldre sämre fotbollsspelare som är duktigare taktiskt. Det begränsar utrymmet för ungdomarna och det är såklart inte bra för unga talanger som vill gå dit. Sen så ska man ju också vara väldigt noggrann med vilken klubb man väljer. Man ska försöka undvika den här Ishak-situationen när han gick till Parma, att han är en av 500 spelare de äger och blir utlånad till höger och vänster och delägd och inte får lön och allt vad det är. Man ska vara väldigt försiktig tror jag innan man går till Italien. Vi har också han Olausson som hamnade i knivig situation i Atalanta. Jag tror verkligen man måste veta vad man ger sig in på i Italien, för att det är ett samhälle och en fotbollsvärld som fungerar så mycket mer annorlunda än det gör i andra delar av Europa. Och man ska tänka sig för innan man tar flytten dit. Fotbollsmässigt så tror jag inte att det är en stor utmaning sådär. Och sen så finns det ju fördelar också, att du mår ju bra i Italien. Du äter bra, du dricker bra, du tränar bra. Du blir ju bra fotbollsskolad såklart, men fotbollsmässigt, Tyskland, Holland, de här ligorna känns som att de gynnar många spelare väldigt mycket innan. Och jag tror också att det är bra att ha en utlandserfarenhet i bagaget innan man kommer till Italien, för att där är det så mycket mindre skyddat.
Och vad tycker vi då om vi börjar med Quaison, Palermo, vad tycker du om det klubbvalet och vad tror du väntar honom den kommande säsongen? Kommer han att blomma ut?
Jag tror han sa det också när han gick, att han gick inte på en free transfer. De la ner ändå pengar på honom. Och då betyder det att de satsar på honom. Sen så vi kanske ser honom som ytter väldigt mycket. En höger ytter, en offensiv ytter. Och han var ju lite mittfältare där i AIK. Men inte helt fel centralt. Han offensiv mittfält. Jag tror att han kom in i ett Palermo där han såg som en offensiv mittfältare eller anfallare. Och ganska snabbt, tyvärr, så fick han, alltså, han var den som tog den största smällen, för att både Dybala och Vasquez exploderade något så enormt den här säsongen. För varje gång han har kommit in, vart han än har kommit in, så har han gjort det bra. Han är väldigt uppskattad där nere i Palermo. Det är många som pratar om honom som ett blivande fenomen och sen kanske det också är överdrivet, men han kom ju in som Skandinaviens Xavi eller vad det var han kallades.
Just det.
Och det är inte samma spelartyp alls. Han är ju inte den sorten som är. Han ska ju vara en explosiv antingen ytter eller striker kan han väl kanske utvecklas till, men jag tror att man överskattar ofta italienarnas koll på allt som händer. Jag har varit flera gånger vid träningsanläggningar och folk bara, men vem var det där som åkte förbi? Och jag tror att han kanske också har hamnat i den här, från början i den där situationen där ingen visste vem han var. Men vi har värvat en svensk som heter Quaison, men han spelar inte så ofta. Och sen när han väl kom in så tror jag att han överraskar positivt. Han ska ju förlänga kontraktet nu 5 år. Så jag tror att just att han får en kontraktsförlängning bara 1 år efter att han har gått, att han är så uppskattad där nere, att han nu kom in i U21 och gör det bra. Jag tror att allt talar för att han ska kunna blomma ut och leverera i Palermo, för att det är verkligen en spelare som låter planen sköta snacket. Han är ju ganska blyg, pratar inte så mycket, gillar inte sig själv så mycket, utan han är ju ja, en ganska tyst snubbe. Så jag tror verkligen att han har allt för att göra bra ifrån sig redan i år, och att han kommer utvecklas extremt mycket, och att de tror på honom. Det är det viktigaste. Mm.
Och Palermo har ju visat sig vara en klubb som kan leverera spelare till den absolut högsta nivån, om vi kollar på Cavani och Dybala. Så
Pastore,
Nocerino. Där har vi någonting som vi kan hoppas på.
Sirigo, det är många spelare som har gått den vägen. Så det tror jag absolut man kan hoppas på.
Pontus Jansson då, i Torino. Vad tror vi om han?
Han är ju en riktig... Alltså jag tycker han har verkligen träffat rätt tränare och rätt klubb. En tränare som gillar unga spelare, trots att han inte alltid spelar med dem så mycket. Men han gillar de här unga lirarna. Han ger dem förtroende om de förtjänar det. Han utvecklar sina spelare taktiskt och spelarmässigt. Så jag tror att för Jansson är det en riktigt bra klubb att komma till. Just för att han personligen och individuellt kommer utvecklas så himla mycket av det. Nu har han väl opererat knät eller vad det är.
Ja,
det. Det är det som är lite... Som är lite frågetecknet. Som jag sa tidigare med Georgievich, han skadade ju knät och var borta. Det är inte riktigt samma sak. Men kommer Jansson bli kvitt sina problem? Kommer det bli följdproblem? Hur går hans rehabilitering? Det är de frågetecknarna. Om allt det där går som det ska, så ser jag ingenting som kan hindra honom från att också explodera. Det handlar bara om att han tar chansen när han får den. Och det har han egentligen gjort i Torino. Och de spelar ju med tre backar också, så att det är en extra plats för honom att spela på. Så han har ju också alla förutsättningar. Men där har vi en spelare som verkligen valde rätt klubb och rätt tränare, för att både bli bättre själv och lagmässigt.
Den stora svenska snackisen de senaste veckorna har ändå varit Albin Ekdal och hans situation i Cagliari. Inte följer han väl med dem nere i Serie B?
Nej, definitivt inte skulle jag säga.
Var tror du att han hamnar?
Turkiet, tyvärr.
Det blir så tråkigt, ja. En Trabzonspor.
Ja, eller Fenerbahce.
Då blir man ju trött alltså. Ja, när det... man ändå kopplas ihop med namn som Lazio och Roma här senast. Det verkade ganska konkret med Roma-förhandlingarna, att han skulle vara någon del i de förhandlingarna om Nikolan.
De satte ju rätt frågetecken där, både... Nu kommer jag inte ihåg om det var Sjögren och Niva som undrade om vad logiken var, att de skulle få Albin och priset skulle gå ner i affären och sånt där. Det var ju, vad jag hört, så vill Roma bara ha någon som free transfer nästa år. Och Albin kommer ju lämna. Han vill inte vara kvar. Han ska inte vara kvar ett år i Serie B, även om Roma tar honom efter. Det är helt onödigt.
Mm.
Och jag förstår inte varför en klubb som Roma inte slänger upp några miljoner euro och knyter till sig honom. Det är ändå billigt, det är en bra spelare. Han är funktionell, de kommer spela tre turneringar. Förstår inte heller varför inte en klubb som Lazio gör någonting, eller till och med Milan. Alltså Inter har ju ränt runt med spelare som Kuzmanovic i en, två säsonger, och där har det ju, kanske nu när Mancini kommer in, är det en helt annan situation, men i tre år har det ändå kunnat vara så att Ekdal har kunnat höja varje Serie A-lag förutom Juventus.
Mm.
Och istället så hamnar han i Trabzonspor. Det blir deppigt.
Tragiskt, kan jag tycka.
Det är följden av agenternas för stora inflytande, och när de någonstans inte lyckas lösa det här, alltså det skulle ju ha varit klart i januari egentligen. Man visste ju att de skulle åka ur. När de inte har lyckats lösa det här på förhand, så tror jag att du hamnar i en situation där du är väldigt tillgänglig att lyssna på de som kommer med bud. Sen så ska man inte snacka ner turkiska ligan heller, men Albin Ekdal ska ju spela i ett större lag i Serie A. Det tycker jag. Men jag tror han hamnar i Turkiet tyvärr.
Men vi kan fortfarande hoppas lite grann på att han blir kvar i Serie A i ett lite större lag. Behöver inte ge upp hoppet.
Jag vet inte. Att det ens har gått så långt att vi snackar de här klubbarna känns inte som något bra.
Nej, det är tråkigt. Det är bara att hålla tummarna att det kan smälla lite högre. Vet du vad? Nu har det blivit dags att ta lite läsarfrågor. Vi har kommit till den delen av programmet. Och vi kan börja med en fråga från Joakim Östman. Vidal till Arsenal, hur stor sannolikhet?
Ja, ska jag svara i procent då?
Ja, ja.
Nej, men jag vet inte, 10% kanske.
Ja, du tror inte med...
Nej, inte än i alla fall. Mm. Dagsläget så kan jag säga nästan 10%.
Okej, okay. Då tar vi en fråga från Svante Svärdsen. Vilken striker kommer till Roma? Är man inte lite väl hård mot Dumbia? Och en målvakt bör ju komma då MDS är slut.
Ja, det är han väl. Det håller jag med om. Det skulle vara intressant att se om någon kan knyta till sig Dzeko. Dock så tycker jag att de borde ha gått all in på backa. Med tanke på deras trupp, hur den ser ut, vad de har för spelare, så är det jag är förvånad att de inte gjorde mer väsen av sig i den där affären. Får de inte Dzeko och de inte får backa, så är det svårt att säga vem de ska ta. Det kanske blir någon mindre känd, duktig spelare. Jag har faktiskt svårt att säga. Men det verkar ju som att Casillas vill dit också.
Mm.
Att de kan fixa honom. Så det tror jag kan hända absolut på målvaktsfronten. Anfallare, jag är osäker faktiskt. Och Dumbia, ja, jag vet inte. Alltså man har ju sett honom sänka hur många lag som helst och göra hur bra prestationer som helst. Men i Roma, det kändes knappt seriöst med honom. Alltså han var inte tillräckligt bra. Sen så tycker jag kanske att de borde få ut mer av Destro.
Mm.
Men han drar ju nu. Mm. Så då betyder det väl att något har skurit sig mellan dem och att de inte tror på honom helt enkelt.
Martin Eriksson undrar: vilket italienskt lag värvar Gudetti? Känns som gjuten för Serie A.
Det gör han ju. Det tycker jag absolut. Ja, om det skulle vara Udinese i så fall, så blir jag inte förvånad helt enkelt. Men
vi snackade om Fiorentina förra sommaren, men då blev det ju Celtic till slut.
Just det, men de... Fiorentina kommer väl behöva en anfall antar jag, för att de kommer väl sälja Gomez, tror jag. Så det kan väl hända. Men jag skulle tycka det var kul att se honom i någon precis under toppen. Så någon av de här Sampdoria, Genoa, som är bra, som spelar en fotboll som kommer gynna honom som anfallare och som kan utveckla honom för Sverige. För han behöver en klubb där han kan vara given. Och jag vet inte hur många italienska klubbar han är given i, för att till skillnad från många andra så hakar jag inte på hypen kring honom lika mycket. Jag ser inte så himla många klubbar i Italien han skulle gå in från start och vara gjuten. Alltså.
Mm.
Till och med Sassuolo har spelare som Berardi och Sasa och med fler. Så ska han gå, så ska han gå till... han måste hitta ett projekt helt enkelt där vi har en tränare som vill spela med ungdomar och som kan utveckla dem. Och jag tror i alla fall att Sampdoria och Genoa skulle vara de bästa destinationerna. Tillsammans med kanske Sassuolo då, som har en ung, duktig tränare.
Och apropå Berardi så undrar William Isaksson: kommer Berardi spela för Juve nästa säsong?
Det borde han ju. Det borde han ju absolut. Det sägs ju att de skulle köpa loss honom och Sasa nu för 25 miljoner euro. Men Sassuolo verkar ju vilja behålla honom. Och det förstår man ju. Men om Juve... De vill ju spela 4-3-2 och 4-3-3 nästa säsong. Så spela 4-3-3, då borde de ju ta in honom. Det är en magisk spelare, Berardi. Jag tycker han är en bland de bästa som jag har sett på sistone som har kommit upp. Absolut så. Jag tycker absolut de borde köpa honom. Jag förstår kanske om han blir kvar ett år till för att få speltid och leverans helt enkelt en säsong.
Arvid Karlsson undrar: finns det några hidden gems att hitta i Serie A? Och i så fall, vilka då?
Gillar Keita i Lazio. Keita Balde. Han är född 95. Han har inte riktigt blommat ur och exploderat. Men det är en spelare som jag tror har all kapacitet att bli riktigt bra. Utöver det beror på hur långt, alltså vilka åldrar man snackar. Jag är ett stort fan av Inters Brozovic. Han är 92 i och för sig, men han är också lite sådär inte så många som har så mycket koll på honom. Han är inte så mycket väsen av sig. Kovacic är 1000 gånger mer hypad, men Brozovic är en som gör väldigt mycket nytta och gör väldigt bra. De här dolda spelarna, de kommer ju alltid fram under säsongen. Det ska, alltså, Filip Andersson kan man ju säga förra säsongen, det var inte så många som hade koll på honom, men nu snackas han ju överallt.
Exakt.
Och de där unga talangerna, det är ju liksom, de är redan kända. Icardi, Pogba, ja, med fler. Så, men jag flaggar för Keita Balde i Lazio. Han är ung, duktig och inte exploderat han.
Snyggt. Max Strömberg Melin. Racet bakom Juventus. Vilka bygger bäst och smartast? Någon seriös utmanare till nästa år?
Inter. Och det är svårt alltså. Det är, materialmässigt är det ju Napoli och Roma just nu. Och de har också, de har ju också den här långsiktigheten som krävs. Inter gynnas av att de inte spelar Europa, tror jag. Väldigt, väldigt mycket i år. Så jag tror att de kommer kunna utmana. Sen det, man måste värdera om vilka klubbar som klarar av tre fronter, och det ser inte så många. Därför vill jag smygflagga lite för Milan att de kan bli tuffa. Men om vi rankar så ser jag efter Juve så ser jag Inter, Roma och sen Napoli / Milan. Lazio tror jag går på pumpen i ligaspelet.
Jakob LFC undrar, vad händer med Handanovic? Och då snackar vi Inter.
Han stannar. Han stannar. Annars så blir jag förvånad.
Erik Bräcke, Pirlo till MLS och New York City då. Vad tycker vi om det?
Det är kul för MLS helt enkelt. Det är tråkigt för Serie A. Och Juve... Det kanske ändå är rätt tid för honom att lämna Juve, tror jag att det kan vara. De kan komma att bli sämre. De kommer ju tappa en dimension som de inte har. Men frågan är om det med deras mittfältare inte kommer gå bra ändå. Alltså jag tror att det kommer gå bra ändå. Juve försvagas lite. Ligan tappar ju en stor karaktär. Det är det tråkigaste. Men... det är kul för den amerikanska fotbollen någonstans. Det är det. Man sitter ju hoppas att allsvenskan ska börja hålla på så här. Och få in lite sköna kultlirare. Nu kanske inte Pirlo i sin prime är något som någon klubb har råd med. Men det finns ju andra spelare. Så det är ju helt klart tråkigt för alla oss som gillar Serie A. För att Pirlo har ju någonstans attraherat andra som gillar honom. Och... mm. Och inte ligan. Så det är ett stort avbräck både imagemässigt och kvalitetsmässigt. Men jag tror det är kul för honom, och amerikanerna kanske lär sig ett och annat om fotbollen han är.
Olle Backman, vi får misstänka att han är Liverpool supporter, för han är nyfiken på om Hernandez hade varit någon bra för Liverpool.
Jag tror det. Jag tror nästan till och med han skulle göra mer nytta än Kovacic för Liverpool, för att han är mer mogen, han är mer färdig, och han kan även spela i den här regissörsrollen framför försvaret. Så jag tror absolut att det skulle vara en bra värvning för Liverpool, och jag tror att Premier League skulle passa honom bra. Han är lite långsam, det är det enda, men spelar honom på rätt position och på rätt sätt så skulle han göra riktigt bra.
Vi har en fråga från Norge också. Jag vet inte om du har många norska följare. Det var lite norrmän som skickade in frågor den här veckan. Kalle i alla fall undrar, vad tror vi om den nya vägen som Napoli har valt att gå?
Med Sarri. Ja, som tidigare, jag sätter ett frågetecken för. Han är oerfaren på den där nivån. Man vet att han kommer inte ha lika lång tid på sig som i Empoli. Det kommer inte finnas samma tålamod om det börjar gå dåligt. Kan han hantera de stora stjärnorna? Det är 3-4 frågetecken som jag sätter i alla fall. Och sen så är det jävligt enkelt att säga, ja men löser han det då kommer han lyckas. Det gäller ju alla. Men så är det någonstans. Men jag är inte 100% säker att det blir succé.
Vi kan avsluta med en sista norsk fråga faktiskt från Erik Bräcke som skriver, inte Serie A, men var bör Martin Ødegaard spela nästa säsong? Man förstår ju att han undrar, han är norrman. Det snackas om Vallecano, Celta Vigo och Villarreal. Och jag kan väl börja med att säga att jag hade inte varit emot att se honom i Strömgodset tillbaka en säsong. Han har ju liksom, han har ju inte varit någonting att ha i Castillan egentligen. Och fortfarande, nu har han ju fullt 17 då. Men en hel säsong i norska tippeligan behöver inte alls vara fel för den gode Ødegaard. Jag tror inte man ska underskatta vad en hel säsong i det här läget i norska ligan skulle innebära för honom med tanke på den, det halvåret som ändå har varit ganska dåligt i Real Madrid. Skurts lite grann med Zidane och så här.
Real ska ju betala en klubb 5 eller 10 miljoner euro för att starta honom varje match i La Liga. Mm. Alltså en mindre klubb då.
Ett Celta Vigo kanske.
Ja, som, ja, det är det de ska göra helt enkelt. För att det viktigaste för honom är att få speltid och även få dem i seniorer. Så jag tyckte han var mycket bra mot Sverige.
Ja, det märktes ju att han var planens bästa spelare.
Ja, att han klarade. Sen kanske han var den som var mest motiverad på plan också. Men han ska spela, det är det viktigaste för honom. Vart han ska gå, det är svårt att säga. Men ett lag där Real Madrid ser till att han får lira oavsett.
Då så Sia, då har det blivit dags att avrunda det här. Nu blev det ett långt avsnitt, men tiden flyger förbi när man snackar Serie A, eller hur?
Ja, jo.
Du ska ha ett stort tack för att du kom hit, Sia. Det var supertrevligt.
Tack själv.
Kul att få snacka lite Serie A i en och en halv timme nästan.
Ja, det är så det ska vara.
Du får ha en fantastisk sommar, Sia. Nästa vecka är Patrik Sjögren tillbaka, tror jag. Vi hörs då.
Ciao.